Här är Retorikiska podden, hashtag rättpodd, med Martin Ådahl, chefsekonom för Centerpartiet.
Tack Martin. Vi sitter här på bloggplatsen i Almedalen tillsammans med
Kristoffer Taltorp och
ja, Camilla Eriksson. Ska du vara lite transparent idag igen kanske?
Om min bakgrund?
Ja.
Min partipolitiska bakgrund är från Miljöpartiet.
Ja, jag tänker eftersom här sitter då gamla ärkefienden Centerpartiet, så att om ni känner några så här otroligt spydiga roliga kommentarer så
ärkefienden vet jag inte, men
verkligen inte.
Jag såg
miljörivalen.
Jag har sett samtal mellan Maria Wetterstrand och Maud Olofsson. I alla fall, hjärtligt välkommen. Idag tänkte vi att du skulle få lägga ut orden kring vad var det vi sa nu igen?
Om
första frågan.
Om Centerpartiet, varför det?
Ja, hur känns det att arbeta i medvind?
Oj. Ja, det här, vi har ju inte haft en fråga så mycket förrän de senaste månaderna i Centerpartiet, men jag ska säga så här att det är väldigt positivt att det här valet har ett visionärt inslag, ett idealistiskt inslag, och att Centerpartiet på Alliansens sida är en del av det. Det tycker vi är väldigt, väldigt positivt. Det är ju alltid roligt så att säga att lyckas i politiken. Jag har varit med 1,5 år nu och varit på andra sidan och följt. Men det är särskilt roligt faktiskt att lyckas när man tycker att man står för riktiga värden och idealistiska saker. Och då är det miljöfrågan och en rad andra frågor som har varit i centrum nu som vi har försökt trycka på länge. Men där det finns ett sug, känner vi, från väljarkåren och från folk i allmänhet att prata om. Som det vi har saknat tidigare kanske.
Och det här, hela den här valrörelsen som ju naturligtvis kickade igång för väldigt länge sedan. Hur har ni tänkt rent strategiskt kring er kommunikation fram till i höst?
Ja, för det första så har vi ju tänkt som så att vi skulle koncentrera oss. Vi har ju så att säga, ett fullskaligt program och väldigt mycket att säga i alla frågor. Men ändå koncentrera oss i kommunikationen på jobb och jobbskapande i småföretag. Att ställa upp den här motbilden mot de rödgröna av att man på något sätt kan höja skatten och sen ska man ha mer bidrag och åtgärder och alltihopa. Och så på något sätt få staten av det mera jobb. Och ställa upp motbilden. Den positiva motbilden, inte bara kritiken här, utan den positiva motbilden av att småföretagen skapar jobben, det är så Sverige kan växa och nu kan vi ta tillbaka dem och ta bort mycket av den här desperationen vi ibland kan se på vissa småorter kring att finanskrisen har varit så länge och det finns utanförskap kvar, och visa hur vi har skapat en massa jobb trots krisen och nu behöver vi skapa minst lika många till. Det är den ena biten, jobb. Och den andra att koncentrera sig på miljö och miljöfrågorna som vi tror där vi både har kunskap och erfarenhet och engagemang. Och där vi vill trycka hela debatten där tillsammans med Miljöpartiet i de frågorna åt ett grönt håll. Och det gäller både maten, det nära, och gifterna, det nära, och det stora med klimatfrågorna och transporterna.
Och då, vilka målgrupper vänder man sig till då i den kommunikationen? För att det finns ju någon sorts nidbilden av Centerpartiet har ju varit att väljarna flyttar iväg från det man fokuserar på, nämligen utanför de största städerna. Och att man har försökt bolla med att både ha en målgrupp i städerna och målgrupp utanför städerna. Gäller det fortfarande, eller är det liksom, har man fokuserat på en av dem i så fall?
Alltså det är bara egentligen Centerpartiet som får den här frågan. Ja, är det väljare i städerna? Eller, jag har aldrig hört Löfven få den frågan. Knappt ens Åkesson får den frågan. Det har liksom blivit en grej med Centerpartiet. Och det enda skälet att det är därför att vi verkligen, som vi säger, ser hela landet. Det är liksom ett parti som inte glömmer bort de här små orterna. Och det är inte bara ren landsbygd, utan det är många små orter. De verkligen har ett ständigt det bakhuvud att Sverige har väldigt olika på många ställen och man måste tänka på alla. Det sagt så har vi egentligen inte alls delat upp målgrupperna i vår tankevärld efter om de är bor i städer eller på landsbygden eller liknande, utan vi har mer tänkt värderingsmässigt att det finns ett antal yngre väljare som drivs av våra idealistiska tankar och så vidare, som söker efter någonting nytt, Det finns ett antal väljare också som är engagerade i civilsamhället, men som vill ha de här småföretagsvärderingarna och nätverken. Och så finns det en tredje grupp, tror jag, som är allmänborgerliga och som också söker efter det partiet i alliansen som har nya idéer, som vågar utmana de värsta socialistiska tendenserna omkring oss och som också vågar lyfta fram att faktiskt jobb skapas i småväxande företag. De här tre grupperna, det blir så lätt, man ser ju att de här grupperna finns i alla möjliga olika kategorier. Mm. De här tre grupperna har ju funkat väldigt bra ihop med vårt budskap. Jag tror att många andra partier har svårare faktiskt att överbrygga dem. Till exempel tror många som följer oss att det finns en massa främlingsfientlighet i våra målgrupper ute på landsbygden. Och det kan jag säga, vi som har ganska mycket data, vi kan se att det inte alls är så. Alltså de här som går till främlingsfientliga, till Sverigedemokraterna, det är ju en grupp som har varit så desperat så länge, typ av grupp. Och de har liksom inte någon större kommunikation väljarmässigt med oss längre. Kanske var för många, många år sedan fanns det några äldre personer som kom från den gruppen. Men det är inte grejen, utan man kan se att de här grupperna funkar bra ihop nu. Så då fick du en väldigt stor målgruppsanalys här, men det är faktiskt så vi tänker. Och vi tänker inte jättegeografiskt. Alltså vi kör ju ibland vissa kampanjer lite mera på landsbygden, för det är frågor som berör folk lite mer där, som har att göra med bredbandsutbyggnad. Det är ju ändå trots alla problem i Stockholm, men det är inte liksom en jättestor fråga där. Och sen så motsvarande så är ju inte parkeringsplatser. Så vi har ju naturligtvis som alla moderna partier väldigt anpassade kampanjer. Men på det hela taget tycker jag att vi har tre grupper som skär genom hela Sverige. Finns de här unga sökande personerna, finns överallt till exempel.
Men är det en behöver man förändra bilden då av Centerpartiet för att nå ut i den målgruppen, eller är det att jobba på det man redan har? För att det finns ju i politisk strategi, så har man ju ofta, antingen har man valt att, som Moderaterna gjorde, att de omstöpa bilden av sig själv, att det var att de hade ett väldigt akut behov av det. Men det är ju inte säkert att alla partier har det, utan att och att man inte har det hela tiden. Att ständigt förändras är inte säkert att det behövs. Har ni känt att ni behövt ändra bilden av Centerpartiet på något vis, eller att jobba mer fokuserat?
Jag tror nog det senare faktiskt på riktigt. Därför att man kan ju tänka sig till exempel att Maud Olofsson förändrade bilden lite av Centerpartiet. Det finns två skäl, tror jag, att det inte vi behövt göra det. Det ena är att det är så uppenbart. Här har vi en ung, dynamisk, energisk, fokuserad tjej. Om man får uttrycka sig så om vår partiledare. Men Annie är ju liksom symboliserar på något sätt något nytt och liksom smart och sådär. Så vi behöver liksom inte hitta på någonting förnyelsemässigt där. Man ser det så tydligt ändå. Det andra skälet tror jag också är att vi har upptäckt att man faktiskt kan få respons i de här småföretag och miljöfrågorna genom att titta på våra rötter. Det kanske fanns en tid för länge sedan då det var lite provocerande eller kändes lite avlägset för väljarna, att det här med landsbygden och bönder och så här. Men idag är det liksom helt borta. Folk tycker som i normala länder som Frankrike och Italien, bönder, det är ganska coolt, och den här närodlade maten, det är spännande, och landsbygden, det är liksom, där finns det jättemycket. Så att det intressanta är att just nu så känner vi att tala om våra rötter, att tala om vår ganska långa miljöpolitik, det funkar ganska bra med det här förnyelsebudskapet. Så mitt bestämda svar är faktiskt att det andra, att vi genom att gå tillbaka på något sätt till våra rötter kan förmedla förnyelse. Nu berättar jag alldeles för mycket om vår strategi här i radion i direktsändning.
Jag tänker så här, du pratar om att vi vågar utmana till exempel det socialistiska delen av samhället. På vilket sätt ser vi det här mer konkret?
Nej, Annie hamnar ju ofta, och jag hamnar ofta, i ganska hårda debatter med Vänsterpartiet till exempel. Och sen så är det inte så mycket debatter just nu med Schyman för hon och sådär, men det har vi också tagit i den mån det har varit tillfälle. Och när Miljöpartiet då, om jag får säga det, det är inte mer att jag ska polemiskt på de andra partierna, men ändå, jag måste ändå nämna det, att Miljöpartiet har ju på många sätt rört sig vänsterut, och vi kan ju se att en fjärdedel, en tredjedel av väljare, man går igenom vad de egentligen tycker i sakfrågorna när det gäller friskolor, när det gäller skattetrycket, när det gäller småföretag, när det gäller 6 timmars arbetsdag, när det gäller sådana frågor, då kan vi se att de är inte vänster. De är inte så långt ut åt vänster som Miljöpartiet har gått nu. Och vi är helt uppenbart att om vi debatterar de frågorna med Miljöpartiet så får vi miljöväljare från dem som inte känner sig hemma. Som om man blindtestade liksom Miljöpartiets program så skulle de tro att det var Centern. Och om man blindtestade... nej, förlåt mig. Omvänt! Ha! Så jag, nu är det för tid på morgonen. Om man blindtestade Centerns program så är det ganska tydligt att de skulle tro att det faktiskt var Miljöpartiet. För det är liksom det de vill ha, fast de tycker det, än så länge det är trendigt med Miljöpartiet. Vi får se. Om de däremot blindtestade Miljöpartiet skulle de tro att det där kanske kan vara Vänsterpartiet. Det är så mycket konstiga saker där som inte jag trodde de hade. Så att vi försöker pressa Miljöpartiet på detta så mycket som möjligt för att tydliggöra den skillnaden. Så där finns, det finns ju en del socialism även där. Och ja, långt svar, men vi försöker svara upp överallt där vi kan. Och sen har vi ju det här uppenbara att Socialdemokraterna har bestämt sig för att supermjölka de ungas jobb på pengar och restaurang- och besöksnäringen på pengar, som liksom är vårt lilla hopp här under den motsträviga konjunkturen. De har hjälpt unga in i jobb, och då ska de smälla till med jättemycket skattehöjningar och tillsammans med Miljöpartiet. Och där är det ju öppet mål, för det kan vi se i mätningar. Deras väljare är inte med, Miljöpartiets väljare är inte med, Socialdemokraternas väljare är inte med. Vi kan se att det är så här, 70-80% av deras väljare som tycker att vi har rätt och de har fel. Och så det, där tror jag alla förstår vad utmaningen är.
Ja, vi tycker ju om långa svar. Det här är ju en väldigt nördig kommunikationspodd.
Fast ännu lite kortare kanske, så du får ju chans att säga någonting.
Aha, ja. Nej, mycket bra, vi är jättetacksamma. Mm. Jag tänker så här, du pratar väldigt mycket om mätningar och all den här data som ni tittar på. Mm.
Ja, det, vi skulle ju prata om det idag.
Ja, precis. Ja, ja. Och då tänker jag så här, ja, men hur använder ni det så här, bakom kulisserna? Jag hatar när jag inte kommer på bättre bilder
än de här
bakom... väldigt platta metaforerna. Och hur märker vi det, vi som står och tittar framme på scen?
Jag tror att det märks inte så mycket. Det är mer än med resten av kommunikationen. Lite vi börjar göra budskapen. Lite vilka typ affischer, vilka kanaler vi väljer och sådana saker. Jag märker ju faktiskt på insidan att det där är ju, precis som alla som är på insidan vet, är mycket mindre kontrollerat än man tror. Utan det, när ni står på scen, det är, eller när hon håller på och förbereder sitt tal, och så där, då är det mycket från hjärtat saker och ting. Eller det man verkligen vill säga. Det är, folk tror att det är så kalkylerat och sådär. Men så fort det blir kalkylerat, då ser man ju det. Jag stod i en debatt, jag ska inte nämna från vilket parti, men man märkte att det var en person som pratade i talepunkter, de var väldigt välsvarvade. Men det, han försvann fullständigt. Och jag tror att det måste, på riktigt är hjärta hård valuta. Synnerligt i Almedalen där det är så mycket brus, men överhuvudtaget i politiken.
Ja gud, ja, man ser ju direkt när det är någon som bara framför ja, men visserligen välformulerade fraser, men att det här är inte genuint. Det kan man ju se bara nu i veckan. Alla partiledarna som har talat hittills, till och med statsminister Nguyen, hade ju det här problemet att vissa delar av talet är inte tillräckligt intränade så att det kan levereras så att det låter spontant. Och så fort man inte pratar utifrån hjärtat, om man vill kalla det så, precis, så känner vi det, vi som lyssnar. Inte bara vi så här supernördar som står och lyssnar extremt noggrant på inte bara vad utan även hur. Men allmänheten upplever det också, så det tror jag är jätteviktigt.
Nej, men så att man försöker, men det, men att tänka liksom så här, men i grund och botten så har vi en himla tur att faktiskt den här typen av grundbudskap vi har haft hela tiden, att det verkligen slår igenom nu. Ja.
Har ni någon sån här, inte slogan, jag gillar verkligen inte det uttrycket, men har ni någon sån här komprimerat budskap som man ska återkomma till? Närodlad politik är ju en sån Och är det den som är som man ska återkomma till, eller är det, ja, har ni, är det fler?
För att, ja, närodlad politik, det är ju ett sätt att ta våra rötter, men samtidigt symbolisera det här, du får ska bestämma mer själv, mm, det ska bestämmas mer lokalt, det är det här, det är så, egentligen decentralism som det hette på 70-talet, mm, men decentralisering, men med ett nytt ord, ett lite närmare ord, mm, men så det kommer att återkomma, det knyter ihop miljön, det knyter ihop småföretagen, det knyter ihop all, liksom, hela vårt tänk om att man ska kunna bestämma mer själv över sin tillvaro. Så det är sammanknutande. Däremot så har vi utöver det också, så har vi ju att vi pratar mycket om riktiga jobb, om jobbskaparna å ena sidan, och å andra sidan så resultat för miljö, rejäl miljöpolitik. Så de två liksom temana, med ungefär variationer kring de orden, förekommer mycket i det vi gör. Det finns en del annat också som vi har uppe med, ja, men det här är liksom grundbultarna i vår. Vi pratar också mycket 100% förnybart, mer förnybart, för det är också liksom ett sätt att enkelt och rakt förmedla vad vi vill.
Mm. För egentligen, om man ska analysera EU-parlamentsvalet och den politiska vinden som blåser just nu, så är det ju just nu, jag vet inte om det är en peak eller om den kommer att gå upp ännu mer, för alltså genomslaget för identitetspolitikens och vilket i sig gynnar ofta mindre partier. Då har vi ju sett även i övriga Europa att det är så, det är de som tar hem, och även oavsett på vilken kant man håller sig, så är det de som gynnas. Är det liksom, kommer vi få se det är i kommunikationen mycket mer när man rör sig och närmar sig de grupperna där man inte är så noga med exakta terawattimmar och miljarder och miljoner och statsbudget och så. Att det är mer, att det är de här.
Vi försöker ju lite faktiskt klara båda, om man ska vara ärlig.
Så är det alltså, säger alla partier.
Ja, men på riktigt, vi hade ju ett ganska nationalekonominördigt ekonomiseminarium. Mm. Vi har debatterat Piketty här i Almedalen. Och i andra änden så har vi också debatterat antibiotika i maten och frågor som har med lite mer med identitet och feminism och sådär. Och så hade vi vi la mycket krut på att få ett väldigt bra nyansutspel också, som vi är mycket nöjda med. Men i alla fall, om man tar så att det, vi försöker göra båda, men jag tror att den här trenden åt, alltså det är ett enormt sug efter vision, du kallar det identitet. Ja, det handlar ju om identitet, men i en vision. Man röstar ju inte efter klass eller något sånt där, utan man röstar efter någon slags idé om vad man vill med samhället. Mm. Och det drabbar ju delvis debatten, för vi har de här populistpartierna som blangar upp förskräckliga visioner när det gäller Sverigedemokraterna. Men det skapar ett utrymme, ett sug efter nya saker. Och jag tror att det beror på att det har varit en väldigt lång kris, väldigt mycket besparingsprat och sådär som man var tvungen att ha. Och nu behöver man liksom något nytt. Mm. Och vi tror att det är oerhört viktigt för alliansen att vi kan förmedla det från vår kant. Därför att då kan vi maximera en ny våg för alliansen. Så att istället för att bara stå för trygga kontinuiteter, det måste finnas någonting nytt och spännande i alliansen också. Jag hoppas att vi kan vara det.
Och om man vill då vara ny och spännande, för att ett av mina mantran är att form bär budskap, se till att det bär ditt. På vilket sätt anser du att ni arbetar för att just låta formen förmedla att det här är någonting nyskapande och någonting framåt?
Ja, även där är det här liksom lite lustigt att det är att det traditionella, nej inte traditionella, det rötterna på något sätt blir trendiga och moderna. Vi har ju det här vita planket som är då dels ett gammalt plank, men det är också vitmålat, och där vi skriver med liksom ganska rejäla bokstäver, och det liksom förmedlar liksom både kraft och sen så lite, jag borde ha låtit Ola, vår kommunikationschef, berätta det här bättre, men det finns liksom i hela budskapet det. Och vi har ju också en trend nu, det har inte slagit igenom fullt ut i andra siffror, men vi har ju en trend nu att Annie är lite the comeback girl på något sätt, och den, det vill vi gärna förstärka så mycket det går, och på andra sätt lyfta fram, men också att våga prata om frågor som är, vi hade till exempel ett utspel i Almedalen, kan jag notera då, om att vi ska göra om arbetsförmedlingen, vi ska göra om fas 3, och det är viktigt i sak, det är faktiskt väldigt bra, med att vi vågade ta dem, bara för att vi har bestämt oss att vi måste vara modiga. Vi måste vara modiga i det här valet och våga prata om sånt som inte man gör. Så att du får bära det till exempel. Ja, det, Men det, egentligen i allt går igen det här förnyelsetemat. Vi hade till och med en affisch som sa, tycker du att de andra partierna är lite trötta? Vi står för 100% förnybar energi. Så vi liksom till och med hade det. Man ska egentligen show not tell, men, eller hur det nu var, tell not show, eller jag vet inte hur det heter. Men vi gjorde
gör, visa, låt andra förstå.
Ja, precis. Där visade, både sa vi och visade och alltihopa på den här affischen. Men det, så vi, det är inte så klart vad vi tycker.
Nej, alltså de här affischerna inför just det EP-valet. Jag tycker att jag var otroligt nöjd med dem ur ett semiotiskt perspektiv.
Just varför då?
Därför att dels var orden var väl utvalda. Oftast när man har så lite plats så vill den som skriver copyn fortfarande skriva väldigt långa meningar. Och oftast så används ord som inte är betydelsebärande i sig. Medan ni hade lyckats med det, tycker jag. På ett alldeles ypperligt sätt. För att förenklande förklara vad jag menar. Om du behöver sätta ett utropstecken efter en mening, då har du inte formulerat det tillräckligt väl.
Nej.
Och det behövdes inga utropstecken.
Nej.
Så. Bara den här närodlad politik som också sitter uppe på Centerpartiets hus här utanför Österport som jag passerar dagligen. Ja. Den är så energigivande för att det går inte att sluta tänka på den när du ser den. Och nu hör jag att min dialekt slår igenom, men jag är då från Norrland. Det här närodlad och sen som är otroligt konkret. Och sen politik som är extremt abstrakt.
Och jag får låta vår byrå lyssna på den här podden, de kommer bli så glada.
Men sen kommer de här andra uttrycken som du säger, som jag sen är att nej, där var det alltså inte helhetstänk.
Vad tänker du då?
Riktiga jobb.
Ja.
Det skulle vilket parti som helst kunna säga.
Ja.
Det är inte specifikt för er, inte unikt på något sätt. Riktigt jobb. Alltså den kombinationen skapar inte den här... Nej men vad hände här? Nej men jag måste fortsätta tänka på det här.
Vad skulle du säga istället? Ska du säga gröna jobb? Eller ska du säga, är det lättare att begripa? Vad menar du?
Nej men alltså det är inte begripligheten. Begripligheten går fram. Men det sker ingen energiöverföring. Det blir inget så här... Det som Per Robert...
Men jobbskaparna är ändå ganska bra. Det är så etablerat i debatten också.
Ja, men vänta. Ja. Per Robert Elin, han pratar om den mentala orgasmen.
Okay.
Och det är den jag är ute efter. Ni förstår precis vad jag menar, eller hur? Ja. Och när det gäller budskap, politiska budskap, korta politiska budskap, då vill jag få det varenda gång.
Mm.
Då tror jag att det blir starka budskap, för då kan man inte sluta tänka på dem.
Ja, jag tror du kommer att gilla de här affischerna vi förbereder nu. Vad heter det? För där försöker vi vara väldigt rakt på också. Men vad heter det? När det gäller... när det gäller EP-kampanjen hade vi faktiskt också en väldigt bra sak. Vi hade det statistiskt sett en centerpartist. Därför att där hade vi... och vi visste ju att människor som går in på de här olika valkompasserna, de blir helt osannolikt ofta centerpartister. Det är återigen, om man blindtestar så plötsligt upptäcker, oj, hjälp, men det där, ja, det var ju mitt parti. Och då försökte vi... Det var ju väldigt smart, för då kunde vi... Folk behövde liksom känna att de behövde testa sig lite när de fick den där... sig. Och då visade sig att då fick vi in jättemånga röster för folk som kollade upp det. Och det kan vi inte göra om i det här valet. Men det är viktigt också ibland att leda, att imagemässigt leda folk in på att förstå oss. Ja,
jag tänker så här nu när vi sen då kommer att få se talet med Annie, att jag hoppas få se det du har pratat om här idag. Det kommer naturligtvis att komma en retorisk analys från Retorikspodden. Och vi tackar Martin Ådahl så hemskt mycket för att du kunde komma till oss idag.
Ja, jättekul. Tack, hej.